Det har varit en konstig sommar. En sommar som föregicks av en ännu konstigare vår. Mycket det har förändrats. Och den röda tråden som löpt genom mer eller mindre alla förändringar är att de fört oss lite längre ifrån varandra. Nu knackar hösten på och många hade nog föreställt sig att i alla fall en del av vardagen skulle återgå till det normala. Men Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortfarande hemarbete, distans till andra människor och att i möjligaste mån undvika att träffas i grupp. Hur påverkar det oss att vi nu verkar fortsätta leva mer eller mindre ensamma och isolerade? Och vad kan vi själva göra för att hantera vår nya vardag? Det och ett par frågor till pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Och som gäst i podden har vi Anna Bennick. Hon är psykolog och författare och har skrivit och pratat mycket om stress, relationer och ensamhet. Så hur har egentligen de senaste månaderna påverkat oss?
Ja, det är förstås olika för olika personer, men eftersom du lyfter just det här med ensam vardag, så ensam personer som har blivit ofrivilligt mycket mer ensamma, de har ju förstås märkt av det här på olika sätt. Nästan alla beskriver ju då en ökad rastlöshet, ökad uppgivenhet, saker känns inte längre lika roliga. Så ensamhet man inte vill vara i kan ju vara väldigt, väldigt tärande för många människor.
Jag tänker, vissa har ju isolerats, andra har ju nästan upplevt motsatsen, att man har varit hemma mer med sin familj och egentligen träffat dem mycket mer än annars, och man kanske snarare upplevt en brist på ensamtid. Alltså, tror du vi kommer se sådana konsekvenser också i vårt mående?
Ja, det har vi redan gjort. Jag träffar ju många par och familjer i mitt arbete, och det är ju jättemånga som beskriver precis det där. Det har verkligen blivit tydligt den här våren för vissa då att vi gynnas väldigt mycket av att också ha eget liv, egna upplevelser, egen input, eget syre att andas. För med det kan vi också fylla på sen i våra relationer. Alltså, vet du vem jag träffade idag? Eller gud vad jag har saknat dig idag. Det är inte så vanliga fraser just nu när vi har suttit hemma och jobbat ihop sen i mars. Så att den här distansen till varandra som är vanligen inbyggd i vardagen, den tänker inte vi så mycket på hur viktig den är. Men det har ju blivit tydligt nu.
Ja, oavsett om de senaste månaderna inneburit en brist eller ett överflöd av ensamtid, så har det gångna halvåret varit en prövande tid för många. Under våren verkade det som att många tog sikte på sommaren för att kunna hålla ut, och en och annan utgick nog, eller hoppades i alla fall, på att vi under hösten skulle kunna återgå till en lite mer normal vardag igen. Men rekommendationerna om hemarbete ligger som sagt kvar, och Folkhälsomyndigheten uppmanar fortfarande till att vi ska hålla avstånd och begränsa våra sociala kontakter. Så hur ska vi egentligen hantera att hösten på sätt och vis verkar bli en återgång till hur det såg ut under våren? Vi hör Anna Bennick igen.
Ja, det är en ganska jobbig företeelse för många personer. För att vi blev ju inställda på det här under våren, och jag tror väldigt många hade uppfattningen att okej, det här kommer hålla på ända fram till sommaren. Sommaren blev ju sen ett sorts break ifrån åtminstone pandemin som den såg ut i våra vardagar. Och dessutom så gick vi också då mot ljusare tider. Det blev lättare att träffas åtminstone utomhus och sådär. Och nu ska vi ta ett nytt omtag, och det är ganska tufft för många. Och dessutom så går vi också mot mörkare tider. Så det är klart att det här är någonting som känns ganska tungt för många. Och inte minst de som har svårigheter med sociala sammankomster och som är i riskgrupp eller behöver distansera sig eller till och med isolera sig i högre grad än andra.
Du nämnde precis riskgrupper där. De som kanske har blivit mest isolerade är ju de äldre, och det är också de som samtidigt någonstans är mest sårbara för just coronaviruset. Alltså, hur ska vi kunna hitta någon slags balans i hur vi ska hantera våra äldre nu under hösten och framåt?
Ja, det där är en väldigt viktig fråga, och man behöver väl titta på hur risken ser ut vad gäller smittan, och sen väga också den emot risken hur hur risken ser ut för ohälsa när det kommer till just isolering. Och det där diskuteras ju på olika sätt. Och en del tycker att vi kan inte isolera våra riskgrupper på det här viset. Och andra säger, men det här handlar ju om säkerhet och hälsa och så vidare. Och det där är ju, det går inte att resonera, tror jag, om de där frågorna på gruppnivå. Utan man behöver titta för varje individ. Hur ser det här ut? Hur ser riskerna ut för det ena eller det andra? För det där ser ju väldigt olika ut. Och hur kan man komma runt den isolering som finns kring just riskgruppen? Och finns det några man kan träffa? Kan man träffas på olika sätt? Hur kan vi laborera med de möjligheter som finns? För det är naturligtvis en risk att bli smittad i riskgrupp, men också en risk att vara isolerad. För vi mår ju inte alls bra av det heller.
Nej, jag tänker, om vi vänder på det, det finns ju också många yngre som lever med, man kan säga, någon slags annan typ av ensamhet. Man har kanske inte en familj och man har kanske inte lika många fasta relationer. Alltså hur utsatt skulle du säga att de yngre är i den här situationen?
Ja, det beror på, tänker jag mig, flera saker. Dels hur ser behovet av att ha kanske en fast relation då? Då tänker vi oss en kärleksrelation eller några fasta kärleksrelationer. Och sen så, hur ser det behovet ut? Och sen hur mycket vänner man också har och annat övrigt som känns meningsfullt i livet. Helt ensam vill ju i stort sett ingen vara. En del saknar ju otroligt mycket en kärleksrelation, och där kan det ju vara lite svårare att hitta och leta just nu när vi inte ska beblanda oss med så många andra människor. Fast det kan man ju förstås göra på lite olika sätt, men en del upplever att det är svårare. Medans andra inte alls saknar det särskilt mycket och har andra saker i sina liv. Och yngre som grupp betraktade är ju i alla fall inte lika ofta heller isolerade på samma sätt som riskgrupperna är.
Avslutningsvis bara, jag tänker, alltså, vad kan man göra nu då framöver om vi går in mot mörkare tider och vi går in i en höst när vissa av oss i alla fall kommer att behöva isolera oss mer igen. Hur ska man göra för att hitta en vardag som fungerar?
Jag tror att det är jättebra att göra en sorts inventering och se på vad är det jag kan påverka i det här. Och också vad är det jag inte kan påverka. För det är ju ingen idé att lägga mycket tid, tankekraft, ältande och ångest kring sånt som ändå inte går att göra någonting åt. Så att försöka lägga de sakerna lite mer konkret åt sidan och fokusera på vad är det jag kan göra. Och då ska man inte heller underskatta de små sakerna. För de betyder mer än vad vi tror många gånger för vårt välbefinnande. Kanske går det inte att träffas och fira en födelsedag. Men det är då bättre att ha ett videosamtal med ett barnbarn än inget alls. Kanske går det inte att åka och träffa sina vänner på en restaurang. Men det är bättre då att gå en kort promenad med en vän runt huset. En halvtimme kanske. Bättre än ingenting alls. Och kanske går det inte att åka in till kontoret och träffa kollegor. Bättre att träffa en på lunch utomhus eller ha någon digital AV som en del har satt igång här under våren än ingenting alls och så vidare. Glöm inte de små sakerna, för även om de känns lite meningslösa inledningsvis så brukar vi nästan alltid må bättre efteråt.
Sist här, Anna Bennick, psykolog och författare. Jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsson och det här är Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Vi kommer ut med ett avsnitt en gång varje vardagsmorgon, så prenumerera gärna på oss i er poddspelare så hörs vi snart igen.